Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Sirski och Lars Klintvall. Hej Liv!
Hej Lars!
Och vi ska, dagens avsnitt är lite specialare, för vi ska samla ihop lyssnarfrågor som vi har fått instutsandes på mejlen över längre tid egentligen. Mm.
Egentligen om... instutsandes på vår Instagram.
Ja, förlåt, inte mejlet. Så då tänker vi väl att vi ska bara gå igenom några stycken som vi tänker kan vara intressanta generellt. Mm. Och se om vi kan komma på några svar ihop.
Yes.
Vi har ingen särskild ordning, va? Vi tar bara de här lite som de ligger. Mm. Okej, det här är ju en klassiker. Som är det här med om man har ett barn som favoriserar en förälder över en annan. Exemplet här är liksom nattning. Och också, men det kan väl lika väl gärna vara att man liksom klänger när man bara vill bli tröstad av en förälder eller... Ja, det är väl de klassiska. Mm. När man är barnet är ledsen så vill den bara vara med en. Eller, och bara går efter den ena och sånt där med småbarn. Ja, det där är väl supervanligt. Min dotter gör det där just nu.
Med dig?
Också. Nej, tyvärr inte med mig. Okay. Det har ju fördelar och nackdelar. Jag får ju sova på natten för att hon vill ju bara väcka min fru. Mm. Men man känner sig inte lika poppis, så det är ju tråkigt. Så jag undrar också vad du tänker.
Ja, men jag tänker att det är väldigt vanligt och att det brukar gå i perioder. Nu motsäger du lite min tes, för att ofta så är det ju den... Nej, det gör du inte, nej. Ofta så är det ju den förälder som barnet är mest med som är mest inne. Alltså det brukar vara till exempel den som är föräldraledig. För att den alltid är där när man trillar och slår sig och tröstar och håller på. Då blir det den som man vill ska trösta och liksom...
Så. Ja, nej, vi är ju sån super-PK, så vi är ju 50-50 föräldralediga.
Men det är ändå okej, för att då är det inte helt mot min teori. För att,
nej, det är inte mot, nej. Det är bara det är inget stöd i vilken riktning. Just det.
Men sen klart att det kan ju också vara den man saknar, alltså den som är borta mycket, att när den kommer hem så blir det en så här... Det kan ju framförallt när den är lite äldre barn, att det blir lite så här, wow, nu är den hemma, nu vill jag bara vara med den. Och så känner den andra föräldrar som alltid är där... Att så här, okej, okay, så fort den andra är där, då duger man inte. Men alltid annars så är det en det hänger på. Så där.
Ja.
Men att framförallt liksom att det är ganska vanligt att det brukar gå i faser. Alltså, eller faser, men att det går över. Liksom, det är perioder. Och
Vadå, utan att man gör någonting helt enkelt?
Ja, alltså... Ja, liksom... Det finns ju nästan inget sånt att man inte gör någonting. För att det händer ju så sjukt mycket i barns utveckling. Så att... Saker och ting förändras ju ut, även om man inte gör något så här, nu ska vi jobba bort att den är som mammi till exempel. Men det kommer ju ändå hända saker, att barnet börjar i någon slags dagis eller någonting, eller den ena föräldern är borta lite mer, eller barnet blir lite större. Eller, alltså, så att det händer ju så mycket så att det kommer ändå förändras. Liksom. Man kanske inte behöver aktivt tänka att nu måste barnet och den föräldern som just nu inte är inne bonda på något speciellt sätt eller så, utan...
Jag tänker att jag måste bli roligare, att jag måste bara göra ännu mera knasiga lekar och kasta i luften och sånt där. Men det tycker jag att det är onödigt alltså.
Jag tänker att du gärna kan göra det för att det är kul. Men jag tycker att det också är så här, det kanske är precis det där det handlar om, att den förälder som just inte är så inne tycker att det är rätt jobbigt och börjar fundera över vad betyder det här, vad står det för, gör jag något dåligt, ska jag göra något liksom... Och att det kanske är liksom värre i förälderns värld, att i barnens värld är det inte liksom... Det betyder inte att du inte är lika viktig som din fru. Men just på natten när man vaknar och sådär så är det kanske hon är gosig. liksom.
Mm. Men är det alltid så här att det bara är så här, det är inget att bry sig om, det kommer gå över? Eller tänker du att det finns situationer när det
är på allvar,
någonting som man i alla fall vill utesluta, typ? Förstår jag menar?
Ja, men jag tänker liksom, om det håller i sig väldigt länge, om man upplever att barnet kanske nästan visar någon slags rädsla för den ena föräldern, eller verkligen så här, eller liksom kanske så här, om du bara en är med, då biter jag ihop och börjar inte gråta eller trösta mig själv jättefort eller någonting, för att liksom, alltså då kan man ju misstänka att den relationen är faktiskt inte så bra liksom, att barnet är inte tryggt med den föräldern. Men om det är som jag tror att det är i ditt fall, att när det är du, då har ni jättemysigt ihop, men när din fru också, när hon finns att välja på, då är hon lite mer poppis. Men, liksom, men hade det varit som att så här, när du och din dotter är själva, då har ni det inte bra, då hade man ju blivit lite orolig. Liksom. Men när man ser att när du är den som finns där, då vill hon bli tröstad av dig och gosa med dig och kramas med dig och vara med dig. Och liksom. Så att er relation är stark, men just nu är det lite konkurrens om när mamma är med också.
Ja, exakt. Det här är inte något professionellt, men jag pratade med en kompis som sa att hans relation med hans föräldrar hade liksom switchat. Att hans mamma hade varit en väldigt bra småbarnsförälder, medan när han kom upp i tonåren så var hans pappa en mycket... De klickade väl bättre liksom. Mm. Om man verkligen tänker den tidsskalan liksom, att det kan vara år av att en förälder funkar mer än den andra och sen kan man switcha.
Ja, och då tänker jag att då är det väl kanske också så att de faktiskt är ganska olika. Och då kan man ju börja fundera, liksom, borde jag också försöka engagera mig mer i mitt barns värld? Eller borde jag, liksom, det beror ju på vad den föräldern gör. Man kan ju tänka sig att om man är en bra småbarnsförälder, då kanske man är ganska, kanske man är lekfull till exempel och är med barnet. Och är man en bra tonårsförälder så kanske man är lite lagom cool, vågar liksom få en ganska schysst... liksom ett schysst snack och så. Och det kan man...
Ja, vadå? Är så här lagom tillåtande och inte lägger sig i?
Ja,
lägger sig lagom? Eller
ja, precis. Liksom, är sträng där det behövs, men inte bara för sakens skull eller liksom sådär. Så då kan man ju faktiskt kanske titta på, liksom, vänta, jag kanske behöver lära mig någonting av den andra föräldern, för det där verkar ändå rätt rimligt liksom. Så... Sen finns det ju föräldrar till exempel där det, också om det håller i länge, och om det blir väldigt bökigt liksom, att så här, men den enda som får lägga är den ena föräldern och den pallar
den enda som får lämna på skolan, ja, sådana där grejer, ja.
Då kan man ju liksom ändå kanske bestämma att så här, men nu måste vi se till att det blir varannan, för att vi vill ha det så, och att man faktiskt är ganska konsekvent på det. Och sen kan ju också då den förälder som är inne liksom, den som är lite mer poppis, kan ju också säga liksom att nu ska du få gå och lägga med pappa ikväll, det blir ju supermysigt, och liksom, alltså att man lite försöker uppa den andra liksom, och är generös med det. För det händer ju faktiskt att en del föräldrar tycker att det är väldigt trevligt att vara den som är inne och känner sig lite så här, ja, men nu är jag lite bättre och jag har ändå bättre föräldrar än mer liksom.
Det är klart att det verkar jättehärligt.
Ja, men exakt, men att man kanske också så här får, lika väl som man ska genomskåda att så här, jag är inte dålig eller det är inte något problem i vår relation för att jag just nu inte är inne, så kanske man liksom får komma ihåg det när man är inne, att så det kanske inte betyder att jag är en överlägsen förälder, utan vi är kanske två schyssta föräldrar och jag får försöka liksom, vi får jobba med det här gemensamt.
Men som du sa där, det kan ju vara konkret att man behöver faktiskt vara lite så här, sätta lite regler så här. Det är varannan dag på lämning på förskolan.
Ja, precis.
Och inte låta barnet bestämma det, för det går inte praktiskt.
Nej. Och då kanske man också får lösa det så att liksom, det är inte som att så här, då sitter jag hemma och tittar på, hej då älskling, när du går med pappa, det kommer gå bra, oj, ska vi kramas lite till? Utan man kanske då så här, de dagarna som jag inte lämnar, då går jag lite tidigare, så att man gör det lätt för den förälder som är liksom inte är inne just nu att få till. Och samma sak med lämning, att man kanske inte säger, men om det inte går bra med när pappa lägger dig, då kommer jag. Då kan man ju liksom, utan att man så här, nu går du och lägger, jag går ut och springer, eller nu ska jag tömma tvätten liksom, så att jag är inte tillgänglig just nu. Utan...
Man smyger inte runt i, liksom, i skuggorna bredvid, så att man alltid kan bli inropad.
Exakt, för då kommer man nog att kanske också skapa andra problem än bara det där.
Just det. Nej, men man har sabbat för sin partner att göra det liksom.
Mm.
Ja, men bra. Det var konkret och bra.
Mm, var bra.
Vill du ha en till?
Ja. Eller vill du ha
det här först? Ja, okej.
Okay. Det här är en som jag tycker du
först. Ja, kör vi så? Kör vi så varannan?
Ja,
vi
gör det. Okay. Det blir roligt.
Okej, bra.
Vad gör man med barn som vägrar sluta ropa när de har gått och lagt sig? Alltså som ropar. Jag antar att det... Jag tolkar den som så här... Jag är törstig, jag måste kissa. Kom, det kliar.
Mm. Ja, det här borde jag försöka ut, för det här är ett sömnproblem. Mm. Precis, för det här finns det ju ett, det här är ju som ett trick. Jag lärde mig det här av en gubbe i Norge. Det låter som att det var uppe på ett fjäll typ. När jag
du var på tur och så kom en gubbe bara, du förresten.
Ett trick om ditt barn inte slutar tjata om att den vill att mamma ska komma in till sovrummet. Nej, men då har man såna här frikort. Man gör en deal med barnet som är så här, här är, man gör fysiskt det här är tre stycken typ biljetter, eller man kan göra dem lite fancy som är så här: varje gång du ropar då lovar jag att komma. Jag lovar att komma när du ropar. Och då kostar det liksom en sån här, ett sånt här frikort. Så du har liksom tre, istället för som det brukar vara att man liksom tjatar och så kommer mamma eller pappa typ var femte gång. Man måste tjata jättelänge och sen kommer de. Så får man liksom en trygghet. Dealen är, vi kommer komma tre gånger. Men det är tre gånger, that's it. Och så förklarar man det för barnet och man kan gärna haka på något belöningssystem också. Att man bara visar så här, när det har gått bra utan konflikter, då har vi en guldstjärna. Och ni vet så här, klassiker, 10 guldstjärnor blir en jumpyard-besök, något sånt där. Bara för att introducera det. Det brukar inte behövas sen. Men utan poängen är att barnet liksom märker ganska fort att tryggheten är att jag vet att om det faktiskt är något så kommer de komma direkt. Gör att man inte ens använder de där biljetterna. Man kanske använder, i början brukar de använda 2 eller 3 och sen så efter ett tag slutar de använda dem alls eller bara en enda gång. För att man liksom ersätter den här tjat fram och tillbaka grejen med liksom en stabil överenskommelse. Och då kan man plocka bort systemet helt, för att då har man gjort det så här. Ja, men när det faktiskt är något, ropar du och då lovar vi att komma.
Får man spara biljetter? Jag ropar ingenting. Nej.
Okay. Det får man väl inte?
Nej, det får man inte. Nej, det måste ju underminera hela systemet, för då kan man ju sitta sen på en packe på 15 biljetter och bara, nu kör vi.
men hörru, du som är sovexperten, visst har du också gjort den här tekniken?
Ja. Och faktiskt inte bara på sömn, utan också på barn som är oroliga och ställer mycket försäkringsfrågor. För där man liksom också, det frikorten också bidrar med är ju att de gör ju barnet ganska medvetet om att så här, nu ska jag ställa den här frågan eller ropa den här grejen. Liksom. Från att det sker nästan så här, för vissa barn känns det som att det nästan är så här reflexmässigt. Liksom.
Ja, det finns liksom ingen broms.
Nej, och ingen spärr utan bara så här, kom. Men då just blir det plötsligt så här, nej vänta, jag vill inte ropa kom just nu. För då har jag bara 2 biljetter kvar och just nu har jag egentligen ganska skönt i sängen så att jag kan ligga kvar en stund.
Så man tränar någon sorts inhibering, någon sån förmåga att prioritera.
Just det. Och med barn med oro då så kan det ju bli liksom den där, vänta, det här är nog en orosfråga. Det är ju sådana här frågor jag inte ska ställa. För det bara
just det.
Fortsätter att göra.
Att man funderar ett varv till.
Liksom. Just det, exakt.
Men alltså, jag tycker också att den här är kul för att den är ju lite så här nidbild av KBT. Att det är så här ett smart knep och att det är lite så cyniskt. Typ så här. Eller hur? Det verkar ju lite så här kantigt system liksom. Och det går lite emot intuitionen om att säga, nej men han ska känna att jag kommer alltid när jag behöver det så här. Men att det verkligen, verkligen funkar så otroligt bra.
Så
bra. Och att barnen också är så här, det är jätteskönt för nu vet jag ju att du faktiskt kommer när jag verkligen behöver det. Att det framstår liksom så ganska kantigt och lite så här, ja men cyniskt kan jag tycka när man pitchar det till folk. Men att det är liksom helt ofelbart. Funkar. Och att barnen blir nöjda med det.
Och det är ju verkligen så himla bra. Att precis det, att barnen blir nöjda. Och att de har, liksom, de får ju vara med. Alltså det är inte bara som att så här, du får inte fråga mer och så hej då. Liksom, utan så här, du får fråga, du får de här tre. Så man bjuder ju in till någon slags delaktighet.
Och det där med belöningssystem, jag vet inte om du håller med om att det är en bra grej. Men det är ju bara någon sorts uppstartsfas för att de ska fatta systemet, så att det inte bara är någonting man säger och sen är det borta, utan bara så att de får lite uppmärksamhet på det.
Mm. Jag håller verkligen med.
Initialt.
Visst har vi ett avsnitt om belöningssystem?
Ja, det har vi.
Så gud, ja. Vill ni höra oss praise belöningssystem så lyssna på det.
Just det är bra.
Grymt. Mm. Ja, vad bra. Tack för det.
Den här är för dig.
Mm.
Det här med barn, om det är så att ett barn pratar väldigt mycket om och liksom klagar på att den har ont eller är sjuk, antar jag, när man inte får som man vill eller liksom för att undvika jobbiga grejer som man inte vill göra. Det kan bli jättejobbigt och det är svårt att veta vad som är vad och vad som är äkta och man blir orolig för att nu kommer jag inte veta längre. Om barnet klagar på allt så vet man inte när det kommer klaga när det är på riktigt.
Ja, just det.
Det finns ju anledning att göra någonting åt det där. Hur ska man hantera det?
Alltså det första måste ju vara att man ändå själv då försöker göra någon bedömning av, är det här på riktigt eller inte? Och det kanske man kan göra liksom utifrån så här, men hur brukar det låta när det är på riktigt? Hur brukar det låta när det inte är på riktigt? Vad är det för grejer? Så jag tänker så här, om ett barn som fejkar kanske inte har ett... Det kanske inte är så vattentätt liksom. Man kanske säger, jag har jätteont i benet, det går inte att gå på det, kolla nu. Det är koll, liksom, och där man på något sätt säger, men vänta, om du verkligen hade jätteont i benen på det sättet, skulle det finnas ett sår eller ett blåmärke. Alltså något sånt där, att liksom, barn kanske inte har den medicinska kunskapen att fejka så att det blir korrekt. Och att det kan hjälpa att förstå att nej, men det där är nog inte det. Så att man kanske på det sättet kan lita på, för jag menar, har man ett barn som plötsligt får svinont i magen och kräks, då kan man ju inte säga, du fejkar bara. Utan liksom, så att lite gå på symptomen. Och gå på också så här, hur man känner sitt barn. Liksom. Att det här är, vi har ju gjort den här resan. Vi har ju åkt till akuten eller varit hos doktorn ganska många gånger när det inte var någonting. Och liksom,
Men det vanliga är väl inte att man åker till akuten? Det vanliga är väl bara att man skippar fotbollsträning?
Aktiviteten, eller? Ja, precis. Men då kanske man också har lärt sig, okej, 10 minuter efter fotbollen började så sprang hon ut och studsade i studsmattan. Så det kanske inte var så farligt med det där benet, att det blev för mycket. Och sen tänker jag, beroende på barnets ålder, men man faktiskt kan prata om det och säga det. Att, fast nu vet inte jag, för att du brukar ju säga så här. Så nu blir jag väldigt osäker. Kan du hoppa i studsmattan? Liksom.
Och på det... Men vad ska man göra? Säg att man vet, säg att man känner sig trygg, att man vet. Det här är nog...
Ja, men då tänker jag att man faktiskt säger, nu åker vi till fotbollen så får du prova. Får vi se hur det går. Eller att man liksom på olika sätt, ja, det här är inte sättet att slippa saker.
Eller hur? För det man tänker är, analysen nu uppenbarligen, är ju såklart att det här förstärks av att man slipper jobbiga grejer.
Ja, precis.
Men det betyder väl inte ens att barnet själv ens är medvetet om att den gör det?
Fast det tänker jag nog att det skulle kunna vara också, att man så här, om man har ont slipper man, jag säger att jag har ont. Alltså inom viss ålder tänker jag alla ungar som har så här, jag har feber, jag har ont i halsen och liksom...
Ja, den gjorde jag också.
Du ser, hur gammal var du då? 14? Nej, Lars.
Nej, men 10 kanske.
Ja, men ja, nu vet vi ju inte hur gammalt det här barnet är i och för sig. Som...
Men man är kanske inte 5, då kanske man inte är medveten.
Nej,
om.
Nej, då tror jag, precis, då kanske det är svårt. Då tror jag mer att en 5-åring kanske så här, gör illa sig, men då gör en ganska stor grej av det liksom. För att så här, det är mysigt att bli tröstad och liksom så.
Nej, men det, min poäng är egentligen bara att det kanske inte hjälper att resonera så mycket om det. Utan om man tänker att det här är något som förstärks av att man slipper jobbiga saker, då kommer man behöva ändra på så att det där inte längre funkar.
Exakt. Precis.
Det kanske inte är så stor idé att liksom gilta barnet och säga så här, du gör mig så orolig, onödan, för det kommer inte, om funktionen fortfarande finns där, så kommer den ändå fortsätta. Mm. Då har man lagt på skuld ovanpå det.
Ja, precis.
Och men egentligen inte påverkat beteendet.
Nej, och det tänker jag att man ska undvika. Men att man liksom kan avslöja lite att så här, vet du vad, jag tror inte att det där gör så jätteont. Nu åker vi. Att man visar att så här, jag är inte liksom, nej, vi kör inte det här spåret. Utan liksom. Och sen kan man ju kanske prata också efteråt, så här, om det är så att du inte vill gå på fotbollen, så kan vi prata om det. Alltså det kan ju vara saker som barnet inte vill ha något rimligt själv. Men då får vi prata om det liksom. Och vad är det som är fel? Och så kanske vi kommer fram till att jo, men fotbollen är ändå himla kul. När man väl är där har man väldigt roligt och så.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och då är det väl den diskussionen ska man inte ha
inte exakt 10 minuter innan
när man ska avbryta Mario Kart för att gå till fotbollen.
Eller när barnet då kanske skriker att det gör så ont någonstans. Då kanske man inte säger, men vad tycker du inte om fotbollen? Utan då nej, kanske man säger, nu kör vi fotboll. För att också visa att liksom sättet att lösa problem är inte det. Utan det är att vi pratar om saker och liksom, ja, men okej, då provar vi fotboll 3 gånger till. Och sen bestämmer vi hur vi ska göra eller någonting sånt.
Finns det inte också en poäng att man vill... Ja, det är också, men det är en annan grej, mer att man vill visa... Man vill inte vara den som själv modellerar att man säger att man inte gör saker för att det gör ont. Eller hur? Om man själv pratar väldigt mycket om att man vill, jag ville göra det, men sen fick jag ont så då kunde jag inte göra det. Det kan ju vara sant att man har ont och inte kan göra saker. Man kanske inte ska prata för mycket om det.
Nej, precis. Det tror jag är bra. Men om det är så kanske man till och med behöver prata om det ibland. Jag kan inte göra det här nu. Men då kanske man också kan prata om det utifrån att liksom... Jag kan inte göra det här för att jag har ju faktiskt stukat min fot. Men så fort min fot är bra igen, då kommer jag börja göra det.
Det kan ju vara allvarliga saker som man aldrig kommer kunna göra i frimen.
Ja. Nej, men då... Fast då tror jag... Om det är riktigt allvarligt, då tror jag att ganska många barn ändå fattar att det här är inte på låtsas.
Det är en annan grej.
Ja, precis. Det är en annan liga. Men det kan ju också vara så att man säger till barnet att idag... Liksom, barnet kan ju mitt i det här ändå bli sjuk på riktigt och få feber. Liksom. Men när man har feber, då går man inte på fotbollen. Men feber är inte samma sak som att liksom, man skyller inte på sjukdomar sen när man faktiskt vill. Eller man inte vill gå. Utan liksom, har man feber så stannar man hemma. För det är ju också ett sätt att lära barn. Liksom. Det vill vi att barn ska lära sig. Att är man sjuk ska man inte göra vissa saker. Va? Så. Så det är väl liksom...
Det här anknyter ju såklart till det här med liksom skolfrånvaro. Mm. För det är ju lite samma grej ju, att barn kan börja använda sånt här för att slippa gå till skolan. Och det här med att ha någon lite så här regel på, om man inte går till fotbollen eller om man inte går till skolan, då får det inte vara för kul att stanna hemma.
Ja, precis.
Så att om jag har för ont för att gå till fotbollen, så då kan du fortsätta spela Mario Kart. Kanske är en dålig idé. Om man misstänker att det här är
verkligen då kanske...
någonting som barnet gör.
Precis. Nej, då är det kanske liksom, ja, men då får du, och det beror ju också på hur gammalt barnet är, men då är det kanske, men då gör du dina läxor nu, eller då hjälper du till att tömma disken, eller liksom så att så här, alternativet blev inte myspys i soffan med en skål godis, utan det blev ganska trist.
Vadå? Om man tänker att det här är ett återkommande problem, om det här inte är ett återkommande problem, behöver man inte ha värsta smarta strategin.
Nej, och jag tror inte man upplever att det är ett så stort problem om det händer en gång. Nej, utan precis. Det är väl liksom att säga, vänta, nu är vi här för 10:e gången. Och då är det väl liksom en alltså, liksom utsläckning. Det där funkar inte, nu ska vi gå. Nu får du en till då. Hur hjälper man barn som tjatar, till exempel om man är ute eller på aktivitet eller så, att de inte liksom, så att man inte fokuserar på det barnet pratar om, utan att man, eller ger efter antar jag också, va? Utan att man liksom, ja men nu gör vi den här saken först. Jag antar att det är det som frågan gäller.
Det vill jag säga igen. Om man är ute på stan och så gör man någonting kul.
Eller inte kul. Men man är ute på stan och så börjar barnet tjata om något. Så jävla glass eller någonting liksom. Och man vill ändå så här, nej men nu ska vi först göra den här aktiviteten. Och sen ska vi... Kan man kanske få en glass eller inte, vad vet jag. Det beror väl på. Liksom.
Nej, men det kan ju också vara att barnet faktiskt... att det inte går att göra roliga saker för att barnet bara fokuserar på... tjatar om att de ska äta glass efteråt.
Ja, alltså, just så här, det.
Att även kul aktiviteter... blir tråkiga för barnet för att den ägnar sin tid åt att prata om glassen.
Det får komma sen.
Eller vad det nu ska vara för någonting. Exakt. Det. Alltså det här är kul för att jag har ett dåligt exempel på vad man inte ska göra. Som var att det här var jag hade suttit och pratat såklart, som man alltid gör, om att det är så bra med att belöna saker. Man ska alltid komma på vad är det barnet ska... Hur ska du kunna jobba med belöningar? För det är alltid så här, du vet, 5 gånger mer kärlek och Martin Forster. Och man ska tänka uppmärksamhet på bra grejer. Och då var det någon pappa som kom tillbaka och hade kommit på... Det här, det är ju typ en bra idé egentligen. Så här. Om barnet var ute på stan och tjatade och började tjata om glass. Då så hade de hittat på ett belöningssystem som var så här... Då sa han så här, okej, om du slutar tjata om glass nu, då får du en guldstjärna. Och 10 guldstjärnor blir, du vet, en jättestor glass. En glass, exakt. Och det lät ju vettigt, eller hur? Att belöna, att inte tjata. Problemet var att det man gör där är ju att man belönar att börja tjata. Så att så någon att säger, om du slutar nu så får du en guldstjärna. Så om man inte började tjata, då blev, dök det ju aldrig upp några möjligheter att få de där guldstjärnorna. Så indirekt var det ju att man förstärkte att börja tjata. Så tjatandet, jag vet inte om det, vi mätte aldrig det här, men det lät ju som att det mycket väl skulle kunna gå upp av att man gjorde en sån grej.
Så vad var ditt råd då?
Det jag borde ha sagt. eller det här är väl den enkla är ju så här. Det uppenbara man kan göra, det är ju bara att man tar bort förstärkaren på tjatet. Det vill säga, det kommer aldrig glass när man ber om det. Att man är superbestämd med det. Och inte heller att man säger saker som, men snart kommer det komma glass, eller du kan få den här grejen istället, eller någonting. För det belönar ju såklart också det där beteendet. Mm. Det är ju den ena halvan av det man ska göra. Man ska sluta förstärka beteendet. Men det man också vill göra är ju att man gör det som så fint kallas för icke-kontingent förstärkning. Det vill säga förstärkning som kommer men inte när du gör beteendet. Alltså det är icke-kontingent. Det är inte att göra med beteendet. Så det kommer erbjudanden om glass och påminnelser om att snart kommer du få glass. Men det gör inte det om man ber om det. Så att man måste liksom förekomma barnet. Eller man kan till och med, om man är riktigt sådär aspig noga, då kan man ju ha till och med en liten regel för sig själv. Att var 50 minut som det inte har kommit något tjat, eller var 10 minut, eller var 15 minut, vad som nu passar barnet bäst. Då säger man, ah, vad bra att du inte pratar om, att du inte tjatar om glass. Vad kul det blir. Är det med? Så man belönar frånvaron av beteendet.
Liksom. Just det.
Det kan ju bli väldigt pilligt om man ska hålla på med det där och ha klocka och sånt där. Men om det verkligen är ett jättestort problem, liksom, och har man liksom ett barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning, då kan det ju vara att de pratar om det konstant. Mm. Då måste man ju ha såna här jätteuppstyrda system för att belöna när barnet inte pratar om det. Så poängen är ju så här, de ska få lika mycket glass som om de tjatade, men de ska inte få det när de tjatar.
Just det. Jag hörde faktiskt om en mamma som berättade att de hade en son som tjatade väldigt mycket, jag vet inte om vad. Då hade de bara så här, nu jädrar, nu står vi emot, nu säger vi ingenting förrän han är tyst. Och så tog de
alltså tid. Nu släcker vi ut
major liksom.
Ja, och då fick de en utsläckningskrevad.
Jag tror det, för de tog tid och det tog typ, ja men det var någon så här, tog en kvart eller någonting innan att barnet bara, hände ju ingenting här och tystnade.
Men en kvart var ju inte så.
Nej, farligt. Fast det är nog ganska jobbigt när man står och väntar på att ett barn skriker och bråkar om någonting som man bara så här, vi har sagt nej till det här 3000 gånger. Och så fortsätter en kvart. Men det kan ju också vara faktiskt, tänker jag, en grej att man ska ta tid. För då blir man upptagen av någonting själv som förälder.
Ja.
Så att man inte bara ska vänta på att så här, sluta då. Men vad, sluta då? Jag kan inte höra en gång till. Liksom.
Men grejen är precis det där. Nu vet jag inte om det var en utsläckningskrivad. Men den klassiker är ju om man släcker ut ett beteende så där helt plötsligt bara slutar man förstärka det. Då kommer det ju öka jättemycket initialt. Så man är beredd på det. Att tjatet kommer ju gå upp innan det går ner. Mm. Så att man måste liksom hålla i sig. Men det var en jättebra idé att ta tid. Så att
man är då kan man ju räkna då. Okej, okay, nu var det 14 minuter. Nästa gång är det 27. Nu ska vi se. När är vi över den här utsläckningskrivaden?
Just det.
När börjar vi gå ner mot 14 igen?
Just
när
det.
14 kommer att kännas som en blessing.
Första ska väl vara den värsta. Och sen ska det bli lättare och lättare. Och sen kommer det komma små bumps senare. När det går
så borde det vara. Men man kan man inte ändå tänka sig att första och andra är ganska... Alltså om man har tjatat och fått det man vill och första gången, okej, den här gången gick det inte, så kanske man inte så här, nej, då ska jag aldrig mer tjata, utan då kanske man gör det
nej,
en.
Nej, nej, det är klart att det kommer minska gradvis.
Eller hur? Ja. Man kan ju inte ge sig så lätt.
Nej, precis. Men det är väl också smart att man säger det till barnet, att man är liksom transparent med att vi kommer aldrig äta glass ute
efter
på stan.
Tjat. Nej, precis.
Eller efter tjat. Från nu är glass bara hemma hos mormor och i köket. Det kommer aldrig förekomma någon annanstans. Så att man bara liksom inte helt plötsligt börjar bete sig jättekonstigt.
Nej,
utan att man förklarar varför. Mm.
Jag tänker också ibland att det är ganska bra som förälder ändå att tänka på att så här, barn gör ju inte det här för att jävlas. Utan det här är ju faktiskt överlevnadsmekanismer. Liksom beteenden som har funkat och gett utdelning i form av sånt som man upplever som bra.
Gör du menar överlevnad är att få glass då?
Exakt. Nej, men liksom, om det lönade sig att leta på den här ängen efter blåbär, ge inte upp bara för att du inte såg blåbär efter 20 sekunder, utan häng in där för att det kanske finns blåbär, liksom, det kanske finns mat här.
Om du försöker lite mer. Ja.
Exakt. Så att liksom, barnet gör ju det den ska. det är bara väldigt jobbigt som förälder att stå ut med.
Det kan, ja, men också kan vara väldigt jobbigt för barnet ju, att man ägnar all sin tid åt någonting som inte är inget kul att tjata.
Nej, liksom. Precis.
Som inte är det är en tråkig grej att hålla på med. Mm. Det blir dålig stämning. Det ligger liksom inte i någons intresse. Mm. Men okej, okay, apropå dåligt intresse, eller vad säger, dålig stämning. Om barn är liksom aktivt kaxiga då, den här frågan.
Mm.
Man har ett barn som är liksom sticker upp och är otrevlig mot sina föräldrar, får man väl anta, mot vuxna. Har du några tips på hur man ska hantera det?
Nu vet vi ju inte heller hur gammalt barnet i fråga är. Men jag tänker att så här, det första man ska göra, skulle jag rekommendera föräldrar, det är att faktiskt så här, analysera när det händer. Mot vem, i vilka situationer, vilken tid på dagen, vad har föregått. Och liksom, alltså försök ta reda på, vara lite systematisk i att så här, förstå när det här händer.
För vad kan man upptäcka då?
Man skulle ju kunna upptäcka att ja, barnet är kaxigt när det kommer hem från skolan. Och det har inte varit så bra i skolan. Så det är liksom, mm. Eller barnet är kaxigt när det har varit dålig mat i skolan och det är jättehungrigt. Eller barnet är alltid kaxigt mot en förälder men inte den andra. Och det är någonting i den relationen som är... Det behöver inte vara liksom... Men jag menar, där finns någonting som man behöver förstå. Eller liksom. Så man ändå vet vad det handlar om. Jag tycker också alltid att det är bra och kartlägga hur ofta, för att ibland tänker jag att föräldrar upplever att problembeteenden händer precis hela tiden. Alltså liksom varje dag, varje stund, alltid när vi träffas. Och sen när man kartlägger så inser man att det är inte så ofta, det är också väldigt mycket som är bra. Och även om det inte förändrar problemet, det finns fortfarande, så ger det en annan känsla.
Bild av det, liksom, en annan känsla.
Ja. Och man får så här, okej, okay, vänta, vi har ett problem, vi ska deala med det, men det var inte så stort som jag trodde. Mm. Jag har liksom, man får lite ja, en annan frihet. Men sen ja. Vad man ska göra åt det beror ju lite på liksom vad man faktiskt har sett att det handlar om. Jag menar, är det så att barnet är kaxigt för att det är dåligt i skolan, då kanske man måste prata, alltså då är det ett skolproblem som man kanske måste lösa där. Och det kan ju vara allt ifrån mobbing till någon lärare som inte är schysst, till inlärningssvårigheter, till liksom...
Men förlåt, det här kräver ju nästan att man gör ganska systematisk kartläggning.
Jag tycker att man kan göra det om man har ett problem. Lapp det behöver inte vara flera veckor.
Level.
Ja, eller att man sätter sig ner varje kväll. Och liksom, vad var det för situation? När var det ballade ur idag? Ja, men det var då, det var där. Och då kanske man gör det några dagar. Så kanske man ser att men vänta, det här är ju mönster. Det är alltid ungefär samma tid. Eller var liksom den dagen den barnet hade sovit dåligt. Eller hade haft prov eller någonting.
Vad är din erfarenhet då? Det räcker inte med det man bara har lite magkänsla för. Jo, oh, men det... Man måste göra det mer systematiskt.
Jag tycker att det ger i alla fall väldigt mycket att göra det systematiskt. För man får syn på andra grejer. Och många föräldrar upplever ju också att det är lite skönt att göra det systematiskt. För det ger ju dem också... Alltså man börjar göra en åtgärd men man gör den inte.
Ja, just det.
Alltså det är ganska sällan man rekommenderar folk att bara så här... Gör ingen analys, bara åtgärda. I alla andra sammanhang gör vi en analys. Så det kan väl vara värt att göra det även när det kommer till ens familjeliv.
Just det. Och vad sa du där då? Okej, när man vet analysen då, om det är alltid när man kommer hem från skolan, då är det rimligt att kolla upp situationen där. Men även om det nu är i skolan så måste man väl hantera det på något sätt ändå?
Ja, men sen kan det ju behövas liksom att man ändå säger, men det här beteendet, liksom, du har ett problem i skolan, vi ser det, vi ska åtgärda det, men det är inte okej att bete sig så här otrevligt. Liksom. Och då kan man ju gå in med lite liknande åtgärder, liksom att så här... Förstärka bra beteende, släcka ut negativt beteende, vara väldigt konsekvent. Man får inte det man vill genom att säga otrevligheter och liksom så. Så att man liksom, att de grejerna också går in.
Och vadå, och förstärka, det är bara att man själv måste vara medveten om så här. Jo men nu, den här hämtningen från skolan, vi kör då hela vägen hem i bilen och... Det var härlig stämning, att man sätter ord på det.
Ja, det kan det ju vara, precis. Att liksom, vad mysigt det är. Eller att man bara så här, ja men då kanske man liksom... Ja men, hänger lite eller bjuder in till någonting som är lite trevligt liksom. Som brukar vara... Alltså att man uppmärksammar de bra stunderna. Och visar att det sättet att... Och ibland kanske man faktiskt säger att... När du berättade det här på det här sättet... Jag är jätteglad att du gjorde så, att du inte liksom... var otrevlig eller liksom slängde igen dörren i ansiktet på mig eller så, utan att så.
Vad tycker du om typ sån här kontrakt och sånt? Att man skulle ha typ så här, vår deal är att du kallar inte mig för de här skällsorden och jag lovar att jag inte kommer avbryta när du du så här, om du är i en match på i något spel så kommer jag inte avbryta dig. Jag lovar att inte göra det typ så här, innan klockan 8. Att man gör sådana överenskommelser och sen kollar man av så här, har vi båda två hållit det här den här veckan typ. Tycker du att sådana grejer är en bra idé eller är det onödigt krångligt?
Alltså man kan väl testa det såklart, det är kanske inte dumt. Men jag tänker att risken där är att man hamnar i, att man liksom då inte, att man hellre skulle hamna i att man förstärker. Att när, eftersom du inte har sagt det så kan du liksom, så har jag inte avbrutit dig. Alltså att man låter beteendena bli förstärkta lite mer naturligt. Men man kanske ändå måste sätta ord på att så här, ja, tänkte du på att det blev så här nu och det gjorde jag därför. Jag vet inte om man kan hålla sådana kontrakt, vad de blir värda. Och vad gör man med dem sen när det inte funkar där? Du höll inte ditt kontrakt. Nej, okej. Vad händer då? Liksom.
Nej, precis. Nej, jag vet inte. Så någon sorts sätt att bara så här visa typ så här. Vi vill ju båda att morgnarna ska rulla på bra. Att det ska bli en mysig. Och för mig är en bra morgon att inte bli kallad jävla idiot det första som händer. Och för dig är en bra morgon att du får snosa i 20 minuter. Så här. Och då ser vi till så att vi båda två får det. Just typ. Alltså, att mer bli medveten om liksom, att man är i en familj. Mm. Jag vet inte, men det kanske är onödigt krångligt.
Jag tror att risken är att det inte blir så mycket värt. Att man inte vet vad man ska göra av det sen om det inte håller. Och det är väl den grejen som också är generellt tror jag, för många föräldrar. Att man kanske hamnar i att också, liksom, om du gör så, då blir det så här och så här. Och sen kan man inte genomföra det hotet. För det vore helt orimligt att göra det mot sitt barn. Att liksom, då får du ingen mat, men det går inte. Och då blir det också så här, nej, då blir det en grej till som inte blir bra. Liksom. Utan att man kanske hellre ska se om man kan hitta någon deal med att liksom just förstärka rätt beteenden och släcka ut det som inte är okej. Mm. Och typ, jag menar så här, om du säger idiot till mig på morgonen, så nej, jag kör inte till skolan då.
Just det.
Det är inte så det
att funkar. Att det kommer mer naturligt.
Ja, precis.
Men du, vi har fler kvar. Men vi kanske ska nöja oss här för att vi inte, det blir för så himla långt. Ska vi spara resten?
Jag tycker vi gör det. Och så kan vi väl säga att om ni har frågor så skicka gärna. Kan vi svara på det här sättet så gör vi gärna det. Vi kan ju inte svara på sådana där liksom individuella, hur ska jag göra med mitt barn i just den här situationen just nu. För sånt kan vi inte svara på. Men sådana här lite mer allmänna frågeställningar. Ibland har vi till och med när folk har skickat in sådana, gjort ett helt avsnitt på det temat. Men här kan vi ju samla ihop sånt som kanske inte blir ett helt avsnitt, men vi ändå vill hjälpa till så gott vi kan och bemöta detta.
Bra. Jag minns inte vem det är som säger hej och vem säger hej då. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så sköter Liv vår Instagram som heter barnpsykologerna_podd. Tack.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.